Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa predikotexten, dagens epistel. Vi läser den en gång till här, ur Uppenbarelsebokens fjärde kapitel. Det är ju ett stycke ur den andra synen som aposteln Johannes fick, där han först ser Guds härlighet sitta på tronen i himlen. Och så ser han vad som händer framför tronen. Mitt för tronen och runt omkring den stod fyra varelser som hade följt med ögon fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och följt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll: helig, helig, helige Herren Gud allsmäktig, han som var och som är och som kommer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Amen. Hjälp oss att ta till oss ditt ord och bevara det i trogna hjärtan. Amen. Ja, den här söndagen heter tacksägelsedagen och texterna påminner oss om hur underbart Gud har skapat allt och hur med vilken vishet och godhet som han uppehåller allt liv. Och Gud är värd tacksägelse och lovsång därför att han har skapat allt med makt och vishet. Och vi ska idag närmare studera det här stycket ur Uppenbarelseboken som lär oss just det här att Gud är värd tacksägelse och lovsång därför att han har skapat allt. Och texten konstaterar att allt har blivit till genom Guds vilja. Och det är två sanningar som de flesta människor har missat. Alltså att Gud har skapat allt genom sin vilja och att han är värd tacksägelse och lovsång därför att han har skapat allt. Och ändå borde de sanningarna vara uppenbara för alla även utan att de har läst Bibeln. Det finns olika slags förkunnare och olika slags förkunnelse. En variant så ser ni framför er just nu. En pastor som förkunnar med ord. Ser ni ut genom fönstret så ser ni en mycket mäktigare förkunnare. Det är själva universum, himlarna och jorden som förkunnar Guds ära. Själva skapelsen ger oss kunskap om Gud. Men förkunnelsen sker utan ord. Och David beskriver det så här i en av psalmerna i den 19:e psalmen. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Dag berättar för dag. Natt ger kunskap till natt. Utan tal och utan ord, utan att man hör deras röst. Deras röst når ut över hela jorden, deras ord till världens ände. Så det vittnesbörd som själva universum, hela skapelsen ger, når verkligen ut. Vi kan ju tänka, hur ska vi nå ut med budskapen? Men det här är ett budskap som verkligen når ut. För den här ordlösa förkunnelsen når ut över hela jorden. Och därför är det så mycket mer underligt att så många människor har missat budskapet. Genom att iaktta det skapade så borde människor förstå att det finns en skapare. Och att han, vi förstår också någonting om hans gudomliga egenskaper. Hans godhet och hans makt och hans vishet. Och alla borde dra den slutsatsen när man ser på allt det underbara i skapelsen. Nu finns det vetenskapsmän som drar andra slutsatser. Och slutsatser som smittar av sig på folk så att de börjar tro det. De drar slutsatsen att när de ser det här, då drar de slutsatsen. Det måste ha kommit till av sig självt. Och så när de ser hur underbart ett ekosystem fungerar, eller ett barn som föds, eller våra egna kroppar, så drar de slutsatsen att det finns absolut ingen vishet och ingen intelligens bakom mänskligt liv eller komplicerade ekosystem. Och Bibeln kallar det att dra slutsatser mot bättre vetande. Dårskap helt enkelt. Men för de som inte undertrycker sanningen så ger skapelsen en viss kunskap om Gud. Men ger ju ingen kunskap om evangeliet och frälsningen. Det är en uppgift för mycket enklare predikanter som predikar med ord. Det är en uppgift för alla kristna. Och så den andra sanningen, den kanske är ännu känsligare. Att Gud är värd lov och ära. Därför att han har skapat allt. Kritik mot Gud ligger nog närmare till hans för många människor. Jag har hört ateister säga att jag kan inte tro på en Gud som tillåter så mycket oskyldigt lidande här i världen. Och så lastar de Gud för saker som egentligen bara bevisar Bibelns lära om människans syndfullhet. Läser vi de första kapitlen i Bibeln så ser vi att efter syndafallet så fylldes jorden med våld till den grad att till slut så ångrade Gud att han hade gjort människan. Och han sände den stora floden som dränkte den dåvarande världen. Bara en familj blev räddad. Och de blev räddade inte bara för att de var bättre än andra, utan de blev räddade på grund av Guds löfte om en frälsare. Och sen visar Bibeln att så länge det finns människor kvar på jorden så kommer det också att finnas synd och olydnad och våld och övergrepp. Men Gud har lovat att inte lösa syndens problem på det sättet någon fler gång. Han kommer inte att sända någon fler flod för att utrota alla syndare. Så synden får sitt slut först på den yttersta dagen när Gud ska döma världen. Men ateisterna, de glömmer att de tänker att synden att det onda, det är en rock som man kan lära människor att ta av och hänga undan och leva utan synd. De glömmer att synden finns i människors hjärtan. Och ut från människans hjärta kommer onda tankar, ont begär. Där kommer mord och äktenskapsbrott och stöld och hämnd. Och det kommer att visa sig i handling överallt där människor finns så länge de lever. Och så finns det ett annat lidande också som gör att människor, i alla fall vissa, kan ha svårt att tacka Gud. Och det är ju lidande som inte orsakas av människors synd, utan av andra orsaker. Det sker jordbävningar, det sker översvämningar, det kommer orkaner, det blir hungersnöd. Och annat som Jesus har sagt, att sånt måste ske innan hans stora dag kommer. Och istället för att kritisera Gud för hur han styr och uppehåller världen, så borde vi ta de här tecknen för vad de är. Alltså tecken som går före Jesus stora dag när han kommer i härlighet. Och de här händelserna, de borde rikta våra blickar fram till den dag då Jesus ska uppfylla alla sina löften och ge oss en härlighet som är mycket större än vilket lidande vi än har fått gå igenom. Så idag på tacksägelsedagen, då ska vi påminna oss om att Gud är värdig att ta emot lov och tack för att han skapat allt så underbart och att han uppehåller oss med goda gåvor. Han ger oss varje dag allt vad vi behöver och mer därtill. Han har gett oss själva livet. Han har gett oss kropp och alla sinnen. Och han uppehåller oss varje dag. Och det gör han utan att vi på något sätt har förtjänat det. Han gör det bara av sin kärlek, sin godhet. Och han gör det med stor vishet. Och därför ska vi tacka honom. Och nu ska vi få med Johannes ögon, det han beskriver att han sett, få se in i den himmelska världen och se vad som händer framför Guds tron. Vad representanterna för allt levande och representanterna för hela kyrkan gör. Och man kan säga att brister det i tacksägelse hos oss, så är det ingen brist på det inför Guds tron. Och så vi hör de fyra varelserna och så hör vi de 24 äldste översätta himlarnas och jordens ordlösa förkunnelse till ord som vi förstår. Och då blir det en tacksägelse till Gud. Aposteln Johannes, han blev ju landsförvisad till ön Patmos för sin bekännelses skull. Och där uppenbarade Jesus för honom, den uppståndne och förhärligade Jesus uppenbarade vad som måste ske under tiden fram till den yttersta dagen. Och han fick se det i syne. Man kan säga att han fick se det i bilder eller bildspel eller filmer som utspelade sig i skyn ovanför Patmos. Och i den första synen så uppenbarade sig den uppståndne och förhärligade Jesus på ett mäktigt sätt för honom och talade till honom och dikterade brev som han skulle sända till de sju församlingarna i mindre Asien. Och det är den första synen. Och så kommer den andra synen. Vår text är ju en episod ur den. Samma röst som han hörde i den första synen tala hör han i den andra synen, och rösten beskrivs på samma sätt som en mäktig basun, och vi förstår att det är den förhärligade Jesu röst. Och Johannes blir kallad i anden, alltså inte fysiskt, men i anden blev han förflyttad till himlen, och så fick han se Guds härlighet på Guds tron och vad som hände närmast framför och kring tronen. När Guds härlighet uppenbarade sig på Sinaiberg, då hör vi hur det uppenbarade sig i ett starkt sken som var så starkt så att det lyste upp bergen runt omkring. Och här fick Johannes se Guds härlighet som ett gnistrande sken av ädelstenar som blixtade ett gnistrande ädelstenar och en skinande regnbåge som av smaragd. Runt Guds tron stod 24 troner och på tronerna satt 24 äldste med kronor på huvudet, kronor av guld. Och då minns vi att Jesus sagt till apostlarna att de ska få, till sina lärjungar sa han att de skulle få sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Så vi tror att 12 av de här 24, det är apostlarna. Och liksom man kan se sig själv i en dröm, ni vet man drömmer och så ser man sig själv på väg någonstans, eller man ser sig själv i drömmen. Så fick ju Johannes här se sig själv sitta på en tron där som en av de 24 med en guldkrona på huvudet. Synerna innehåller en mängd symboler. Och frågan är ju vad symboliserar de här 24 äldste då? Och om vi tror att 12 av dem är apostlarna, då är det nära till hans att tänka att de andra 12, det är patriarkerna. stamfäderna för Israels 12 stammar. Och då ser vi där i de 24 representanter för hela kyrkan på jorden från begynnelsen till slutet. 12 representanter för den gammaltestamentliga kyrkan och 12 representanter för den nytestamentliga kyrkan. En intressant detalj, det är ju att Johannes fick se de 24 äldsta, han fick se sig själv lägga ner sin krona inför Guds tron. Och det ska vi tänka på när vi i evangelierna läser hur lärjungarna i sin svaghet tvistar med varandra om vem av dem som var den främste. Eller att de frågar och försöker få den främsta platsen åt sig själv. Eller de frågar vad de ska få för att de lämnat allt och följt Jesus. Men när de väl satt där på tronen med guldkronan på huvudet, då tog de av den och la med den inför Guds tron. Jag har hört människor reagera negativt när de hört att det yttersta syftet med allt är att Gud ska bli ärad. Allt han gjort, hela hans frälsningsväg, hela hans frälsningsplan syftar till att hans nåd ska bli prisad, som det heter i Efesierbrevets första kapitel. Och det är sant. Gud har frälst oss för att hans nåd ska bli prisad. Och det är också sant som det står i Ordspråksboken. Den att söka sin egen ära är inte ärofullt. Men det får vi ju inte lägga på Gud. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Det är ju någonting som gäller oss. Det är vi som står under lagen, inte laggivaren. Och så ser vi hur Gud agerar. Lägg märke till hur han upphöjer svaga syndare. Utan att de förtjänat det så sätter han dem på troner inför sig med guldkrona på huvudet. Och det är ju förresten någonting som han har lovat alla kristna. Så läser vi den första synen, de här breven till de 7 församlingarna, så hör vi ju gång på gång Jesus lova livets krona till den som förblir trogen. De som förblir trogna ska få sitta med honom på hans tron och regera med honom. Så utan att vi förtjänar det på något sätt, så upphöjer han oss till rent obegriplig ära. Men det verkar som att det är först när vi är där som vi förstår att inte söka vårt eget. Så Johannes fick i synen se sig själv ta guldkronan och lägga ner den för Guds tron. Nu kämpar han inte längre om den främsta platsen. Han försökte inte få någonting. Och det här är någonting som vi också ska lära oss. Att inte söka vårt eget, utan söka Guds, det som blir till Guds ära. De 4 levande varelserna inför tronen som Johannes såg, de är också högst intressanta. Märkliga beskrivningar, en märklig syn. Och så hör vi dem i vår text säga så här. Och när vi hör det så förstår vi att det här måste bara vara första versen. Det kommer mer. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig, han som var och som är och som kommer. Och vi känner igen de här varelserna från en syn som profeten Hesekiel fick mer än 600 år tidigare och som han beskriver i sitt första kapitel. Hesekiel fick se dem på lite annorlunda sätt. Men ögonen finns där, ansiktena finns där. Och den här mängden ögon, det tror jag står som symbol för att de är mycket medvetna om allt som sker här. De ser och vet, och de vet att allt är Guds skapelse. De vet att Gud uppehåller allt med goda gåvor. Och så ger de Gud ära och tacksägelse. Så Hesekiel beskriver de här varelserna på lite annorlunda sätt. Men det är ju syner och symboler det handlar om. Så det viktiga är ju att vi förstår vad synen symboliserar. Vi känner igen ansiktena som liknar ett lejon, en tjur, en människa och en örn. Så har vi redan sagt, 12 av de 24 äldste, det är nog apostlar. Det har vi Jesu ord på. De andra 12 är nog representanter för den gammaltestamentliga kyrkan. Och då ser vi också de här 4 varelserna som representanter för allt levande på jorden. Så lejonet får representera alla vilda djur, tjuren alla tama djur, människan representerar vad för något? Människan naturligtvis, människor, och örnen av alla fåglar. Och så har vi en grov indelning av det levande på det sättet. Människan representerar människan, och så är det överallt i Bibeln. Så människan är alltid en klass för sig, skild från djuren. Skapad till Guds avbild och dyrt återlöst med Guds sons blod. Så det ska vi komma ihåg när vi läser vår bibel. Människan är alltid en klass för sig, inte som modern vetenskap säger, som bara ser människan som ett mer utvecklat djur. Så varelserna som representerar allt levande, de ger ständigt dag och natt ära åt Gud och säger: helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig, han som var och som är och som kommer. Och så förstår vi att det här är ju bara första versen, för det kommer mer. För när Johannes ska beskriva vad han hörde, då beskriver han det så här: varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen. Men i första versen hörde vi ju ingen tacksägelse, men de tackar honom som sitter på tronen. Och det som sker i himmelen, det borde ske här på jorden också. Och störst brist på tacksägelse är det nog bland människor. Nu när det kommer flockar av blåmesar och talgoxar in från skogen och börjar leta mat, alltså man tänker, de har inga bekymmer fast de lever så på gränsen på existens, särskilt när det blir vinter. Utan de ger sin lovsång till Gud. Så störst brist är det nog bland oss människor. Vi borde ha förstånd att prisa och ära och tacka honom som sitter på tronen. Och i sin syn så fick Johannes då se de 24 äldste lägga ner sina troner inför tronen. Och representanterna för oss, för kyrkan här på jorden, representanterna i himmelen, de sa också varför Gud är värd lovsång och tacksägelse. Och vår uppgift är ju att ge samma budskap här på jorden. Varför Gud är värd lovsång och tacksägelse. Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt. För du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Vad är vår huvuduppgift? Ja, vår huvuduppgift som kristna, det är ju att vittna om Jesus Kristus som vår frälsare. Men evangeliet, det blir obegripligt för människor så länge de tror att allt har kommit till av sig självt utan skapare. Finns ingen skapare. Om de tror att allt vi gör, det är ju bara att följa helt naturliga böjelser och instinkter, hur ska man då kunna få någon förståelse för vad som är synd? Och om människor tror att det finns ingen som kommer att ställa mig till svars för mina gärningar, utan när min sista dag kommer, då är det slut. Då blir jag bara återgå till kretsloppet. Det finns ingen som kommer att ställa mig till svars. Vilket behov av syndernas förlåtelse får man då? Om de lyckas skapa sig ett bra liv så är de tacksamma. De tackar sig själva. för att de har varit så duktiga. Och de tackar dem som hjälpt dem, men aldrig Gud. Andligt sett är deras hjärtan en ödemark där det varken finns någon medvetenhet om synd eller någon glädje över Guds frälsning eller någon tacksamhet för Guds goda gåvor som han ger oss varje dag, både till kropp och själ. Så nyckeln till att börja förstå evangeliet och ta till sig det finns i Bibelns första kapitel, som förklarar att Gud har skapat allt genom sin vilja. Allt skapat, himlen och jorden och allt levande, har kommit till genom Guds vilja. Och därför att han skapat allt är han värdig att ta emot lov, ära och pris. Och liksom våra representanter, vi har ju dubbla representanter här. Både representanter för oss som kyrka och representanter för oss som levande varelser. När de bär fram lovsång och tacksägelse inför Guds tron, då ska vi göra samma sak här på jorden och vittna om att Gud har skapat allt genom sin vilja och därför är han värd tack och lov. Det finns samfund som säger att Bibeln inte är någon lärobok i naturvetenskap. Helt riktigt. Tänk att ni har fattat det. Vad är Bibelns huvuduppgift? Jo, det är ju att lära oss Guds frälsningsplan. Det är att lära oss som frälsaren Jesus Kristus och han har varit gjort för oss. Men de säger så för att öppna för evolutionsläran. Och då säger vi stopp. Bibeln lär oss att Gud har skapat allt genom sin vilja. Genom tron förstår vi att det vi ser har kommit till genom ett ord från Herren och det är inte ett resultat av utvecklingen. Vi och alla varelser är skapade av Gud. Vi står förundrade inför hans skapelse och den vishet och den makt och den godhet som ligger bakom skapelsen och hur han uppehåller allting. Det är en viktig del av kyrkans arbete att vittna om att Gud har skapat allt genom sin vilja. Och vi ska bemöta värdelösa argument som vänds mot den tron. Exempelvis argumentet att det är vetenskapligt att tro att liv uppkommer spontant av sig själv. Det finns inte det minsta vetenskaplighet i en sån tro. Utan det är ju en vantro som berövar Gud den tacksamhet och den lovsång som han är värd. Men i våra liv, i våra personliga liv och i våra församlingar ska vi lova och prisa vår skapare som är så god. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre, för livet som du har gett oss och allt det underbara i skapelsen som du omger oss med. Vi tackar dig för tryggheten att veta att vårt liv står i dina händer. Hjälp oss att tacka för din godhet varje dag. Och låt oss en dag få visa vår tacksamhet i lovsång inför dig, inför din eviga tron. Amen.